Så hvordan kan det hevdes at det mulig å bremse ned, stoppe opp, eller til og med reversere diabeteskokken, når det virker som det normale løpet at tilstanden forvarres, til tross for at pasientene får stadig flere medikamenter?
Hej och välkommen till en ny säsong av Lev dig frisk. I den här säsongen så ska vi gå igenom det med diabetes och också vikt i och med att det är så nära förhåll mellan dessa två. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Vi kommer idag få en introduktion av Justin när det gäller vad är diabetes? Vad kan man göra med det? Vad är riskerna med det? Så att vi kan få lite en inblick i vad det är innan vi sen går in i det praktiska, vad kan vi göra för att undvika denna epidemi som är i Norge. Men för det så det är ju första gången du är med oss här på podcasten, videopodcasten, och därför vill jag veta lite grann, vad har du för erfaring inom hälsa?
Ja, så jag tycker utdanning väldigt lik en läge i USA. Och så hade jag ett år när jag arbetat med autism, men efter det, det introducerade mig i naturliga alternativ och behandla kroppen. Men då jobbade jag med en livsstilscenter 5 år. Och det var inte bara en livsstilscenter, de hade också sjukhus och så en klinik. Och jag arbetade i alla tre samtidigt. Men de flesta patienterna ju var överviktiga och många av dem hade diabetes. Och ett år efter jag hade börjat där kom en berömd person i den naturliga behandlingen av diabetes. Han hette läge Zeno Charles Marcel. Och jag kunde lära av honom ett år för han gick vidare i livet. Så jag lärde en massa om diabetes och vad man kan göra och reversera den eller optimisera livsstilen. Så jag hade många erfarenheter som var överraskande. Mm. Och jag måste snu mina tankar för det jag hade lärt i skolan.
Ja.
Ja. Så det var intressant i sig själv, men en annan ting visste jag inte, att jag likte inte att vara en läge faktiskt. Mm-hmm. Jag likte inte att ge mediciner och alla biverkningar. Så det var i USA vanligt också att se en patient bara 11 minuter.
Ja.
Det var för lite för mig. Så när jag kom till den livsstilscentret kunde jag bruka en timme hvis jag önskade det. Mm. Och så lärde jag att jag önskar att vara en lärare mer än jag önskar att lära vara en läge. Mm. Så det var spännande att uppleva. Men så har jag fortsatt i den riktningen och i undervisning, råd, föredrag. Alla dessa ting. Men min cup of tea är faktiskt i vikttapp och så diabetes. Men du har också upplevt en massa som du har inte diabetes. Många må ändra vanor och ting i livet, men du har varit överviktig själv. Så kan du förklara lite om din erfaring här?
Ja. Jag har en storebror och vi tävlade i allt. Och en sak vi tävlade i när vi växte upp var att spisa. Eller jag tävlade med han. Och han var ofta bättre än mig i mycket, men spisa var jag väldigt flink på. Så jag spiste stora mängder. Och det var inte lurt, så i tonåren så var jag överviktig. Och det snodde i 8:e klasse. Mye på grund av träning. Jag hade en god förebild i min far när det gäller träning. Så träning påverkade ju då att aptiten och blev bättre. Men sen i livet så har jag märker att förhållet till mat har jag fortfarande med mig. Så det är en svaghet jämfört med om jag kan se min kona eller andra, att hur man förhåller sig till mat. Så det tycker jag har varit väldigt intressant sen jag blivit mer intresserade i livsstil och förändring, så vill man ju komma till rotorsaken. Och till exempel skrev jag en blogg där jag testade ut, titeln var på det att jag vill spisa så mycket jag vill och hålla väkta. Och det kan ju sägas som att det är motsägelse. Men jag upplevde faktiskt det efter att ha prövat ut då hur man kan optimalisera hur man spiser, hur det är när och hur mycket, och men också vad man spiser. Så, men för mig var det mycket, mycket när och hur mycket. Så det är lite av min erfaring att man kan göra rätt med det, men det är viktigt att gå till grunden med det. Så det ska bli väldigt spännande att höra på få ditt föredrag nu här. Så det är det vi ska komma härnäst. Och så kommer vi med mer om diabetes här i den här säsongen. Så följ med!
Hej och hjärtligt välkommen! Idag ska vi ta för oss diabetes type 2. Visste du att vår ämne till att producera insulin kan begynna att sväckas upp till 12 år för sjukdomen faktiskt blir diagnostiserad? Det betyder att länge för många av oss blir klar över det eller märker tidliga symptomer har ändringen allerede startat i kroppen. Insulinresistens bygger sig upp och beta-cellerna i bukspyttkörteln, som är ansvariga för att producera insulinet vi tränger för att reglera blodsockret, börjar att mista sin funktion. Således börjar klockan för diabetes att ticka. Och den onda cykeln av insulinresistens och ökande belastning på beta-cellerna våra är igång. Och hvis vi fortsätter att leva livet våra som förr, vill denna klockan fortsätta att ticka vidare. För någon går detta sakta, för andra raskare, avhängigt av våra genetiska förutsättningar och vår livsstil. Vid änden av denna nedtällningen väntar en avancerad typ av diabetes type 2 med allvarliga komplikationer som njuresvikt, ögonskador, ökt risiko för hjärtesjukdom och för tidlig död. Men det är inte bara mörka skyer i horisonten. Mediciner och medicinska behandlingar har blivit förbättrat över tid och detta vill förhoppningsvis fortsätta slik. Detsamma gäller vår förståelse av hur vi kan hantera sjukdomen med olika livsstilsfaktorer. Som vi ska se har vi faktiskt möjligheten till att bromsa diabetesklockan och i någon tillfällen till och med reversera någon av effekterna. Idag är huvudfokuset på att belysa utvecklingen och komplikationerna med diabetes type 2. Var sannsynlig progression eftervart som sjukdomen utvecklar sig. Någon aspekter kan virka skrämmande, men denna frykten kan brukas konstruktivt. Frykt som är baserat på reell fara kan nämligen motivera oss till att ta grepp för att undgå faran. Kanske det därför är bättre att vara informerad och ängslig än lycklig och utvittnande. Selv om denna informationen primärt är rättet mot de som aldrig har fått diagnosen diabetes, är den likväl relevant för många andra. För det första startar, som nämnt, sjukdomsprocessen länge för man får diagnosen diabetes type 2. Därför är det en grupp människor med ökande metaboliska utfordringar som vill finna denna informationen nyttig. Dessutom visar forskning att det finns ett betydligt antal människor i Norge med odiagnoserad diabetes type 2. Var uppmärksam på att vi i huvudsak vill koncentrera oss om symptomerna och komplikationerna vid diabetes type 2. I ett senare program vill vi gå djupare in på vad diabetes egentligen är och orsakerna bak. För ögonblicket håller det att förstå att diabetes är en metabolisk förstyrrelse hvor insulinresistens ökar behovet för insulin för de producerande cellerna i bukspyttkörteln som eftervart kan bli slitna och mista funktionen. Insulinresistens för också till en stadig dåligare ämne till att producera eget insulin. Något som förklarar varför diabetiker hade en så mycket lavare förväntad levetid för insulin blev uppdaget och tagit i bruk medicinskt. Huvudkärnan i diabetes är insulinresistens och tap av insulinproduktion, men detta medför också en räcka andra komplikationer. Diabetes kan delas in i olika stadier. Det startar med utveckling av insulinresistens hos de som är i fasen med att utveckla diabetes, så kallade prediabetikere. Hos denne gruppen er symptomene milde og ofte ubemerket. Deretter kommer en gradvis økning i insulinresistensen, som fører til høyere blodsukkernivåer. Når disse nivåene overstiger en viss grense, klassifiseres personen som en diabetiker. Det er ikke noe særlig spesielt med skille mellom personer med forstadier til diabetes og de som allerede har diabetes. Det er bare nødvendig å sette en grense et sted. Symptomer og komplikasjoner tiltar etter hvert som sykdommen utvikler seg og forverres. Typiske symptomer på diabetes er økt tørst og hyppig vannmatting, tolkesyn, økt sultfølelse, nummenhet og prikking i hender eller føtter, og sår som trenger lang tid for å helles. I mer avanserte stadier av diabetes ser man alvorlige skader relatert til blodårene. Blodårene i øynene kan bli hovne og leke, noe som kan føre til synsforandringer, synstap og i verste fall blindhet. Skader på de små blodårene rundt nervene kan føre til nervskader som resulterer i prikking, nummenhet eller smerte, oftest i hender og føtter. Åreforkalkning, hvor plakkdannelse fører til hjerteinfarkt og hjerneslag, er også vanlig. Nyreskader er også svært vanlige. I noen tilfeller snakker man om et endestadium av diabetes. Dette oppstår etter mange år med dårlig kontrollert diabetes. Her ser vi totalt svikt av nyrefunksjonen, som krever dialyse eller nyretransplantasjon, blindhet og amputasjoner. Selv om det i dag ikke er vanlig å dø direkte av diabetes, kan dårlig kontrollert diabetes føre til en for tidlig død, hovedsakelig gjennom hjerte- og karsykdommer. Så vi ser at det finnes mange alvorlige komplikasjoner associert med diabetes, men hvor vanlige er de egentlig? La oss se på noen fakta for å konkretisere disse risikoene litt mer. Nesten en av tre personer i USA som har diabetes lider av nyresykdom. I Europa og USA er alvorlig sinnstap 2-3 ganger vanligere blant diabetikere enn hos andre. Verdens helseorganisasjonen oppgir at over 77% av mennesker med diabetes type 2 som lever med sykdommen i mer enn 20 år pådrar seg øyeskader fra diabetisk retinopati. De påpeker imidlertid at dette tallet kunne vært mye lavere dersom alle diabetikere fikk regelmessig oppfølging og riktig behandling. Risikoen for amputasjon er heldigvis redusert takket være bedre medisinsk behandling, men det er fortsatt omtrent 6 ganger høyere for diabetikere enn for andre. Den absolutte risikoen for amputasjon er relativt lavt. Globalt sett må omtrent 1 av 1000 diabetikere gjennomgå en amputasjon. Så hva tenker du? Var dette verre eller bedre enn du hadde trodd? Selv om det er alvorlig, tenker jeg det ikke er katastrofalt. Men dessverre, det verste gjenstår. Jeg mener at den virkelige faren og ødeleggelseskraften ved diabetes blir mest tydelig i tallene for forventet levealder. Vi har forstått at hjerte- og karsykdommer er den desidert største dødsårsaken blant diabetikere, men hvor mye kortere lever de egentlig? En studie fra 2023 med et enormt datasett på over 1,5 millioner mennesker fra 19 høyinntektsland viser at hvis du bor i Europa og får diagnosen diabetes type 2 når du er 30 år, kan du forvente at livet ditt blir 13 år kortere på gjennomsnitt. Det er betydelig. Og du kan forvente å miste 9 år hvis du blir diagnosert ved 40 års alder, og 5 år hvis diagnosen kommer ved 50 års alderen. Det som er viktig å merke seg her er hvor skadelig det er å få diabetes tidlig i livet. Dette kan antagelig forklares med at en diagnose som settes tidlig i livet vil øke risikoen på 2 forskjellige måter. Å utvikle diabetes kan sammenlignes med en nedtelling. Hvis nedtellingen går raskere, vil det si at man går fra å være ikke-diabetiker til pre-diabetiker til diabetiker i løpet av kort tid. Vil de sannsynligvis også oppleve en raskere sykdomsprogresjon etter at diagnosen settes. Deres raskere diabetesklokker viser seg både i raskere utvikling av diabetesen og i raskere progresjon etter satt diagnose. Dette kan skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og livsstilsfaktorer. studier har antydet at de som utvikler diabetes type 2 tidligere har høyere BMI, høyere blodtrykk, kolesterol og raskere forverring av kontrollen på blodsukkeret. I tillegg til raskere progresjon er en annen grunn til at dette er så farlig, rett og slett at hvis du utvikler diabetes i en yngre alder, vil du være utsatt for farene ved diabetes over et lengre tidsrom. En lengre eksponering for risikofaktorer fører til flere komplikasjoner. Hvert år kan sammenlignes med å kaste en terning, selv om sjansen for å lande på en side med komplikasjoner er konstant hvert år, øker sannsynligheten for å få et dårlig utfall dess flere år du kaster terningen. Derfor, gitt alvorlighetsgraden av tidlig utvikling av diabetes, er det viktig å gjøre det vi kan for å utsette og bremse progresjonen så mye som mulig. Og det er mulig å bremse diabetesklokken og sykdomsprogresjonen ved diabetes. Noen forhold kan til og med reverseres, selv om realiteten for de fleste diabetikere er en jevn og tilsynelatende uunngåelig forverring. Hemoglobin A1C-testen måler hvor mye blodsukker som er festet til de røde blodcellene dine, og måles ofte som en prosentandel. En høyere prosentandel av de røde blodcellene med festet blodsukker indikerer høyere blodsukkerkonsentrasjoner i blodet ditt. Denne testen er et godt mål på den gjennomsnittlige blodsukkerkonsentrasjonen personen har hatt de siste månedene, omtrent 3. Verdier under 5,7% anses som sunne, mellom 5,7-6,4% regnes som prediabetikere, og verdier over 6,4% indikerer diabetes. Testen kan derfor representere overgangen fra å være frisk til å bli en diabetiker, men også forverringen og alvorlighetsgraden av diabetes. Den amerikanske diabetesforeningen gjør oss oppmerksom på data som viser at for de fleste diabetikere øker glikert hemoglobin med 1% annethvert år, til tross for behandling og medisinering. Det vanlige ved jevn forverring vises også i deprimerende statistikk angående diabetesmedisiner. Omtrent en fjerdedel til halvparten av alle personer som starter på en diabetesmedisin må legge til flere medisiner etter bare 5 år. Med dette ser vi at den vanlige situasjonen er forverring av blodsukkerverdiene, til tross for økende medisinering. Så hvordan kan det hevdes at det er mulig å bremse ned, stoppe opp, eller til og med reversere diabetesklokken, når det virker som det normale løpet er at tilstanden forverres, til tross for at pasientene får stadig flere medikamenter? Vi skal ta en nærmere titt på flere detaljer om noen tidligere nevnte data, samt noen nye eksempler, for å vise at selv om det er vanskelig, fortsatt er det mulig. For det første finnes det rikelig med data som viser en klar og ofte proporsjonal sammenheng mellom indikatorer som glikert hemoglobin og ulike helseutfall. Data fra Verdens helseorganisasjon om øyeskade og blindhet blant diabetikere indikerer at det er en økende, direkte, lineær sammenheng mellom nivået av glikert hemoglobin og risikoen for øyeskader. Det betyr at for hver økning eller reduksjon i denne indikatoren for blodsukkerkontroll finnes det en tilsvarende økning eller reduksjon i risiko. Det samme mønsteret kan observeres i data om levealder i forhold til når man får diagnosen diabetes. Selv om det er uheldig å få diabetes tidlig i livet, viser en dypere analyse av dataene at de som lykkes med å holde blodsukkernivået lavt, har en bedre prognose. Faktisk viser rapporten fra den amerikanske diabetesforeningen, som nevner den tilsynelatende uunngåelig økning i glikert hemoglobin til tross for økende medisinbruk, at hver prosent med reduksjon i glikert hemoglobin fører til en reduksjon på 21% i diabetesrelaterte dødsfall, samt fare ikke dødelige komplikasjoner som slag, infarkt, amputasjoner og øyeskader. Alt dette understreker en tidlig sammenheng mellom blodsukkerkontroll
och sjukdomens allvarlighetsgrad. Men är det verkligen möjligt att förbättra blodsukret efter att ha fått diagnosen diabetes type 2? Diagrammet du ser innehåller data från flera studier. Diagrammet är delt in i en övre och en nedre del. De olika färgade linjerna i diagrammets övre del visar vektreduktion över tid. Men de stipplade linjerna i den nedre delen visar nivåer av glykerthemoglobin. De blå linjerna representerar genomsnittet för gruppen som blev randomiserad till vanlig medicinsk uppföljning plus 3 gruppsessioner med upplärning per år i 4 år. De svarta linjerna står för gruppen som fick intensiv livsstilsintervention med mer vägledning, bruk av måltidsersättningar i startfasen och så vidare. De gröna linjerna visar resultatet från en annan studie som fick gruppbaserad livsstilsintervention. De rödlilla linjerna kommer från samma studie som de gröna, men representerar en grupp som fick personlig vägledning från registrerade ernäringsfysiologer. Dessa linjerna visar tydligt att det definitivt är möjligt att uppnå både vikttapp och bättre blodsockerkontroll för personer med diabetes. Alla linjerna, intatt de blå som representerar kontrollgruppen som fortsatte som för med kunnig vägledning, visar tydliga förbättringar. Som du kan se är de rödaktiga och gröna linjerna kortare, för dessa patienter kunde bli fyllt i ett halvt år. De blå och svarta linjerna är längre, något som visar att uppföljningen av deltagarna fortsatte själv efter att de mer intensiva tiltakarna upphörde. Dessvärre börjar den svarta linjen att stiga igen. Något som visar att även om det är möjligt att gå ner i vikt och förbättra blodsockernivån är det definitivt vanskligt att upprätthålla detta över tid. Speciellt när man mottar mindre och mindre extern stötte. Jag önskar inte att ge intryck av eller pröva att fortälla dig att detta är enkelt. Det är bäst att se situationen som den är. Den är vansklig, men genomförbar. Datorna från detta nya diagrammet förstärker konklusionen om att vi faktiskt har möjligheten till inte bara att bromsa och stoppa diabetesklockan, men också i någon tillfälle att snu den. Detta kommer från en studie från 2018 på typ 2-diabetiker som blev satt på en vikttappsdiet. Höjden på de olika söjlerna representerar andelen som uppnådde remission från diabetes i ett visst vikttapp. Den första söjlen som knappt är synlig visar att de studien som inte gick ner i vikt i det hela tatt också hade 0% chanser för remission. Den gradvisa ökningen i söjlernas höjde visar att med ökande vikttapp ökte också remissionsraten. Bland gruppen som gick ned 15 kilo eller mer uppnådde hela 86% remission från diabetes. Vad menas så med remission? Det betyder att deras glykerthemoglobin sank till samma nivå som hos icke-diabetiker, och det utan bruk av mediciner. Så nästan 90% av de som gick ned 15 kilo eller mer reverserade faktiskt sin diabetesdiagnose. Hade de gått till en läge, ville de blivit erklärt som icke-diabetiker. Det är viktigt att märka sig att deltagarna i studien hade haft diabetes i 6 år eller mindre, något som är väsentligt sedan det blev vanskligare att genomprätta funktionen i bukspyttkörtelns betaceller ju längre man har haft diabetes. Därmed är varigheten av diabetes också svårt viktig för möjligheten för remission. Visar detta klart och tydligt att kun vikttapp är avgörande? Dieten de följde för att gå ner i vikt var en bestämd diet bestående av shakes och super. Slik att alla spiste samma. I tillägg blev de instruerade om att inte ändra träningsvanorna sina. Och detta är både en styrka och en svaghet med studien. Det är positivt för att man kan isolera effekten av vikttapp från andra faktorer eftersom alla spiste och tränade likt. Samtidigt betyder det att denna studien inte kan fastslå om olika dieter kunde ha uppnått förbättringar själv utan vikttapp. Det kan kun konstatera att denna specifika dieten med shakes och super inte kunde föra till remission utan vikttapp. Och vad med de som har haft diabetes type 2 över längre tid? Eller de med diabetes type 1? Som det kanske inte är möjligt för dessa att uppnå samma typ av remission, kan de likevel gjøre mye for å bremse eller stoppe sykdomsprogresjonen. De kan forbedre sin metaboliske helse og funksjon gjennom vekttap og trening. De kan også arbeide med å redusere andre viktige risikofaktorer som blodtrykk og LDL-kolesterol. Husk at flertall av diabetikere faktisk dør av hjerte- og karsykdommer, så disse risikofaktorene er minst like viktige som blodsukkeret. Det finnes vitenskapelige modeller som bruker disse ulike risikofaktorene for å forutsi forventet levealder. Og det viser at en 55 år gammel diabetiker med et glykert hemoglobin på 6%, et systolisk blodtrykk på 120, og et forhold mellom totalt kolesterol og HDL, den gode, på 4 kan forvente å leve omtrent 7 år lenger enn en med et glykert hemoglobin på 10%, et systolisk blodtrykk på 180, og et forhold mellom totalt kolesterol og HDL-kolesterol på 8. Selv om prognosen for diabetes kan virke dyster, er vår erfaring med våre diabetiske gjester her på Fredheim at diabetikere kan oppleve både raske og betydelige forbedringer med en riktig livsstil. Vi avslutter med en oppmuntrende og styrkende historie om en australsk mann. Denne historien er litt spesiell, siden den faktisk ble dokumentert i en vitenskapelig kasusrapport, noe som gir den mer troverdighet en tilfeldig historie på internett. I april 2012, i en alder av 45 år, oppdaget denne navnløse forretningsmannen at han hadde diabetes type 2, med et glykert hemoglobin på 9,7%. Han hadde et sterkt ønske om å bli frisk, og begynte umiddelbart å søke etter all mulig informasjon som kunne hjelpe ham. Informasjon om kosthold, trening, medisiner, alternative behandlingsmetoder. Han målte blodsukkeret sitt 3-5 ganger daglig, og flere ganger etter hvert måltid for å se effekten av det han spiste. Han identifiserte elementer i kostholdet som var til hjelp, og brukte dette til gradvis å forbedre måltidene sine. For eksempel var søtpoteter, bokhvete og visse krydder til hjelp, mens sukker, poteter og hvete forvarer blodsukkeret. Inspirert av dette opprettet han en database med ingredienser som hadde positive, nøytrale og negative effekter. Han trente også 30-60 minutter hver dag, og etter bare 4 uker sluttet han med medisinene. 3 måneder etter diagnosen var hemoglobin A1C-nivået hans 6,4%, og etter 10 måneder var det bare 5,9%. Hver enkelt kostholdsendring han gjorde hadde sannsynligvis relativt liten effekt, men sammen hadde en stor effekt. Den viktigste lærdommen fra denne historien er ikke nødvendigvis detaljene i hva han gjorde, men erkjennelsen av hva vi kan oppnå når vi virkelig legger all vår innsats i det. Vi har mye makt i egne hender. For å oppsummere, hvis diabetikere ikke gjør noe, kan de forvente en gradvis og forutsigbar forværing av sykdommen. Sykdomsprogresjonen er ganske rask og fortsetter for de fleste, selv med medisinering, ofte med behov for stadig mer medisinering over tid. Dette understreker behovet for å bruke livsstilsendringer for å bremse, stoppe, eller til og med forsøke å reversere denne utviklingen av diabetes. Tidlig i forløpet av diabetes type 2 har de vist seg at det faktisk er mulig å reversere sykdommen og oppnå blodsukkernivå som hos ikke-diabetikere, selv uten medisiner. Men uansett hvor lenge du har hatt diabetes, er det alltid mange tiltak du kan gjøre for å forbedre ulike risikofaktorer. Hvis du er diabetiker eller står i fare for å utvikle diabetes, håper jeg har klart å skremme deg nok til å ta sykdommen på alvor, uten å miste håpet, og samtidig motivere deg nok til å se at du har mye makt i dine egne hender. Det var alt for i dag. Lykke til, og takk for at du fulgte med.